Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen!
Superettan premiären närmar sig med stormsteg. Det är ju faktiskt bara 2 veckor och 2 dagar kvar tills dess. Vi spelar in det här avsnittet av Landskrona Boys-podden på torsdag. Idag är det torsdag. Och det är bara 2 matcher kvar för Boys innan den där efterlängtade comebacken i Superettan. Och vi som poddar den här veckan, vi har sett 2 positioner som är nyckelpositioner. Vi har pratat väldigt mycket mittbackar tidigare avsnitt. Vi släpper den, för det är fortfarande lite oklart vad som händer. Men vi har 2 andra nyckelpositioner. Det måste Boys hitta rätt i, som vi ser det. Och så undrar vi, har Landskrona Boys en plan B om det inte går som man har tänkt sig när det väl drar igång och vi är några omgångar in i Superettan? Med den inledningen så hälsar jag Sebastian Rönnström, Erik Persson, jag Mattias Hjelm, er lyssnare välkomna till, ska vi säga, runda slängar 30-40 minuters Boys snack. Låter det bra?
Det låter väl alldeles förträffligt, tycker jag.
Erik sitter och ler.
Ja, jag ler. Det gör sig bra i podd. Det lyfter verkligen i poddforumet när jag sitter här och ler.
Jag kanske ska börja använda de här videoklippen som jag faktiskt har och dunka ut på vår sajt så folk får se hur vi ser ut.
Ja, det är jag ingen tror bara de blir skrämda.
Ja, då måste Erik stå en timme framför spegeln först och det hinner vi inte med.
Nej, helt sant faktiskt.
Men nåväl, vi kastar oss över ämnena alldeles snart. Vi ska bara redogöra för att det har spelats 3 matcher sedan vi hade senaste avsnittet. Och ja, ska vi säga någonting om de matcherna först bara, kort?
Ja, vi behöver inte gå in på detaljnivå. Den första du tänker på spelades ju 12 mars och det känns som att det var väldigt, väldigt länge sedan. Det var mot Halmstad borta, 1-1. Och sen 0-0 mot Lunds BK och sen en 4-0-torsk uppe på Valhalla IP mot stjärnstarka IFK Göteborg. Och ja, det är Halmstad-matchen som absolut var bäst. Jag har sett alla 3 och Halmstad-matchen stack ut. Boys var väldigt bra, framförallt i första halvlek. Den allsvenska nykomlingen hade problem. Sen Lunds BK kändes lite som en icke-match på något sätt. Boys luftade truppen, B-betonat lag. Det var ingen större insats. Det blev lite bättre ju längre matchen led, men det var väl ingen så som stack ut. Och sen var det väl någonstans väntat att det skulle vara ganska stor skillnad mot IFK Göteborg. Även om tränaren Billy Magnusson berömde att hans lag vågade och fortsatte praktisera sin spelfilosofi.
Stor förlust mot Real Blåvitt
senast. 2,0. Får jag tillägga att det var ju den största förlusten Boys åkt på sen Billy Magnusson och Max Mölder tog över. Dock i en träningsmatch, men ändå värt att notera.
Och trist också att inte Mark Hamsik var med.
Ja, väldigt, väldigt, väldigt trist.
Men vi kan släppa Blåvitt och koncentrera oss på Boys istället. Eller hur, Sebbe?
Ja, men precis. Det som Erik säger, största förlusten sen Billy Magnusson och Max Mölder tar över som tränare. Men samtidigt också kanske då det bästa laget man har mött. Det är ju en ny nivå och typ av motstånd som Boys ställs mot här i har ställts mot på försäsongen i träningsmatcherna. Vissa allsvenska lag som Halmstad då, som vi nämnde, Kalmar till exempel, Mjällby i premiären har ju Boys gjort väldigt bra mot andra matcher, Mjällby i cupen, Östersund i cupen, nu i Göteborg senast, så har kvaliteten tagit ut sin rätt lite så. Men det är en bra värdemätare så för Boys att testa på. Det är ju inte många, om ens någon i truppen som har varit på den nivån riktigt tidigare. Så att testa mot bra lag, och som Billy Magnusson var inne på där, att han var ändå nöjd med att Boys höll sig till sin idé och gjorde vad de skulle. Sen så, som sagt, tufft motstånd, kanske svårt att vara en rimlig värdemätare, så Real Blåvitt som det så skämtsamt kallas nu. Men nej, men absolut intressanta resultat på många sätt, men ändå svårt att göra en bedömning om hur pass mycket man ska väga in ett sånt resultat i sammanhanget.
Ja, Sebbe, du var inne på att Boys har ett helt annat lag jämfört med Blåvitt, så som det ska vara också, men det är ju Jonathan Asp som har varit på allsvensk nivå. Han har väl, är det 44, 45 eller 46 allsvenska matcher? Det är någon av de siffrorna, tror jag.
40 och sen plus har i alla fall.
Ja, och sen har Erik Persson 5 inhopp och han var ju inte med mot Blåvitt. Så att jag menar, Zumar Almadjed mot Pontus Wernbloom och Tobias Anna. De två sistnämnda har spelat Champions League och landslaget, och det har Zumar Almadjed verkligen inte gjort. Det finns fler exempel på det. Jag skrev någon text om att när Niklas Nilsen blev klar för Sval över Division 5 inför säsongen 2018, då, det var då Marek Hamsik blev Napolis bästa målskytt genom tiderna, och det var då Jakob Johansson sköt Sverige till VM. Det var inte just de två med i matchen, men det säger ganska mycket om att, ja, det är inte konstigt att det blev en förlust med 4-0. Så vi behöver inte hänga upp oss på just resultatraden där.
Nej, å andra sidan var ju gubbgänget en del av det med redan i fjol i Blåvitt, och det gick inte så bra för dem då i Allsvenskan. Så man ska inte bara stilla sig blind på gamla meriter heller.
Nej, absolut inte. Men det säger ju ganska mycket när man sätter spelare mot spelare på det sättet.
Vi släpper de matcher som varit och tittar framåt på det Boys eventuellt behöver hitta koderna till för att det ska bli en lyckad säsongsupptakt och säsong i stort. Erik Persson, du har listat två punkter här som du gärna vill prata om. Vilken vill du börja med?
Jag presenterar gärna båda två samtidigt här. Ja. Det är... Nu hostar jag nästan. Det gör sig inte bra i podd heller. Målvaktssituationen och nummer 9-positionen. Det kan ju kategoriseras som två frågetecken som kan bli utropstecken. Och det är nu väldigt viktigt att det blir utropstecken om Boys ska ha en ganska behaglig säsong. Amokadora har varit bra i år, tycker jag. Men han har inte bevisat sig på superettanivå hittills i sin karriär. Han har väl 33 superettamatcher, tror jag. Och han var borta hela förra året på grund av en korsbandsskada. Och vi vet att det kan gå upp och ner för spelare som kommer tillbaka från den typen av skador. Och där framme är ju min namn Erik Persson värvad för att göra de där 8-10, kanske några fler mål. Han ska vara en bärande spelare där framme. Och han har ju haft en enormt strulig försäsong. Och här och nu, jag ska på träningen om någon timme. Jag vet inte om han är aktuell för matchen mot Österlen om 2 dagar. Så att det, här och nu är det nu liksom osäkert om han startar i en superettan-premiär. Så det är två nycklar, och det är, Erik Persson har också haft en korsbandsskada, så han behöver också tid, och det har märkt från den här försäsongen. Så att, där identifierar jag två frågetecken som behöver bli utropstecken.
Om vi då tittar på målvaktsfrågan först, Amir Kadura och Svante Hildeman,
ingen av Pauli som är tydlig trea.
Ja, just det. Men det är framförallt de två förstnämnda som är tänkta att konkurrera om att stå i superettan i det första läget i alla fall, och andra läget också. Det är väl först i tredje läget som Pauli kommer in i bilden. Men kan det inte vara så att just den här konkurrenssituationen mellan Kadura och Hildeman, som ju då har utsetts till årets målvakt i Division 1-spel, eller ettan som det så vackert heter nu mer på senare år, att de sporrar varandra till att faktiskt hålla nivån på superettan? Tror ni inte det? Det är min teori.
Men jag är inne på lite samma spår där. att det de har bevisat på ettanivå är ingen garanti för att det kommer att vara lika bra i superettan, men här finns ändå två bra val, två ganska jämn bra alternativ för BoIS, och det tror jag är viktigt, speciellt då när man som Erik nämner att det är något av ett frågetecken som också kan bli ett utropstecken, att man har båda alternativen. Det innebär ju att man står inte och faller med den ena på samma sätt som om säg att man inte haft det här tydliga den här tydliga konkurrensen från Svante Hildeman mot Amor Kadura då, som ju har sin bakgrund med skador från förra säsongen och då inte heller har superettan erfarenhet på det sättet. Där tror jag nog att det är bra och hälsosamt för BoIS att ha två alternativ som verkligen kan konkurrera om det för att spåra varandra. Och ja, men om det då inte skulle funka med den ena eller den andra, så finns det någon annan som kan ta över. Hade man bara stått där med en orutinerad Hampus Pauli, så hade det kanske sett annorlunda ut. Men nu finns det ändå två stycken som slåss om det, och det tror jag ändå talar för. Med tanke på då att det eventuellt kan vara ett frågetecken på den här positionen för BoIS.
Sen ska vi väga in att Svante Hildeman åker ut för en ögonskada och var borta en månad här, en ganska viktig månad. Tanken var att han skulle få åtminstone en match i kuppen. Vi har inte sett honom i skarpt läge än. Så att nu gjorde han en halvlek mot Lund. Vi får se. Och så en U21 match mot Mjällby också, när de förlorar med 1-0. Vi får se om han får speltid. Nu är det bara två träningsmatcher kvar, så då kanske man vill köra all in på Kadura, som jag tror är första valet. Och sen om man ska sätta det i någon form av superettan-kontext, förra året så ställde Gais upp med Mattias Karlsson. Det var ett frågetecken som växte till ett utropstecken. Han hade kommit från Örebros organisation, varit där i 2 år tror jag, bara suttit på bänken, inte spelat på högre nivå än division 1. Han hade ett år med regelbundet spel till division 1. Men han stod på huvudet förra året och räddade kvar Gais. Så att det är det jag menar, bara för att det är lite osäkerhet och lite sådär blanka superettanblad. Ja, det behöver inte betyda att det blir dåligt.
Jag tänker också så här, att om man väger in BoIS plånbok och där man måste hitta målvakter som passar en ganska billig kostym ändå, då kan man ju egentligen inte göra så mycket mer än att ha de bästa målvakterna från ettan. Alternativet är ju att få in någon från högre upp i systemet, eller superettan, som är van och har den erfarenhet och man vet att den fungerar där. Men ska det skilja så mycket mellan en så att säga medelmåttlig superettan målvakt jämfört med en toppmålvakt i ettan? Jag är inte så säker på det, utan då är det ju i så fall en allsvensk målvakt som inte lyckats på allsvensk nivå. Är det bättre? Ja, kanske.
Nej, sen har man ju följt ett mönster här. Man har bara skåningar i truppen. Svante Hildeman kommer väl från Åhus, om jag inte tänker helt galet här nu. Han stämmer in i den lokala profilen. Han är utvecklingsbar. Det är en bra människa som BoIS prioriterar väldigt mycket när de värvar spelare. Sen ville de ju behålla Filip Mårtensson, men han drog ut på sitt beslut. BoIS kände att vi måste ha en målvakt på plats. Ringde Svante Hildeman och sen, vad tog det? 1-2 dygn. Sen hade han skrivit på. Och sen tog det ytterligare några dagar innan Filip Mårtensson var klar för Varberg. Så han spelar allsvenskan nu. Men grundtanken var ju Filip Mårtensson, Amor Kadura och Hampus Pauli. Ytterligare en faktor som väger in när man gjorde valet kring Hildeman, det är att han är ganska lik Amor Kadura i spelstil, väldigt bra med fötterna, och det är ju så BoIS vill ha sina målvakter. Och där var ju faktiskt inte Mårtensson på riktigt den nivån när det just gäller spelet med fötterna. Han styrkor låg främst på andra ställen.
Kadura och Hildeman då, deras styrkor respektive svagheter, hur är de i luftrummet? I superettan är det ju inte helt otänkbart att vissa lag ändå kommer att spela med inlägg och långa bollar, och det är en sak att sätta igång spelet, det egna spelet med fötterna, men man ska ju också vara uppe i luften och rädda motståndarnas anfall.
Ja, och skotten såklart, liksom, hur är de som linjemålvakter där? Ja, men Kodora bra, det har vi sett. Han gjorde en fantastisk räddning mot Akropolis exempelvis och gjort några bra räddningar. Svante Hildeman har ju inte hunnit visa sig så mycket i och med att han inte har spelat. Och jag kan villigt erkänna, jag har inte sett honom överdrivet mycket i Torn. 3 matcher kanske, och sen går jag på referenser och det lilla jag sett om honom i Boys-tröjan. Amokadora vet vi sedan tidigare under alla hans år i Boys, jag följde honom när han var utlånad till Höganäs för några år sedan också, att då har han blandat högt och lågt. Han har kunnat göra fantastiska räddningar, men han har också tappat in några bollar. Han har varit ute och flaxat och gått ut på bollar just i luftrummet som du nämner, som han kanske inte ska ut på. Och det är inte världens längsta människa heller. Jag tycker mig se att han har lärt sig värdera de situationerna lite bättre. Sen, som du också är inne på, vi har inte sett honom göra det i Superettan. För när han tog nästa steg i sin karriär, det var ju 2019 när han blev ettans bästa målvakt. Förra året såg vi inte honom alls. Den här försäsongen har han gjort det bra. Och, så det är liksom denna försäsongen och 2019 års säsong som jag bedömer att han har blivit lite bättre på vad det är.
Men jag håller med dig, Erik. Det är ett frågetecken. Det är både han och Hildeman. Man ska inte håsa dem för mycket här innan serien har börjat. Det vill till att någon av dem faktiskt fungerar. För att en målvakt som inte riktigt håller för superettanivån, det är... Nja, det kommer att bli en jobbspost i så fall för Boys.
Det vill jag också väga in. Det är kanske någon människa som lyssnar här nu som tänker på Carl Lindell som nu är i Kristianstad. Han spelade några matcher förra året och var med i den här målvaktstrojkan. Min bedömning är ju inget ont om honom, men hans tak var kanske ettan. Så på så sätt har man gjort en ganska tydlig uppgradering tycker jag ändå när man tagit in Svante Hildeman då, om han blir reserv. Men å andra sidan då så tappar man Filip Mortensson. Så det har hänt mycket på målvaktssidan under vintern.
Ska vi släppa målvakterna och hoppa ett rejält steg framåt på planen? Till den där nummer 9-rollen. Det finns ju ett antal spelare som kan spela där. Men den som ska spela där är mest skadad på försäsongen. Ja, det var lite elakt sagt. Men han har i alla fall inte fått vara hel och närvarande i alla matcher, Erik Persson.
Nej, och han, alltså det är ju ett problem som han har haft. Alltså Erik, den andra Landskrona Boys-poddens Erik Persson nämnde ju att han också har haft en korsbandsskada. Och det, de problem, alltså det har ju jäckat honom i några säsonger sedan nu som han faktiskt gjorde en hel säsong och levererade mål på det sättet som man kanske då förväntas göra i Boys. Och visst, en positiv sak här är ju precis som vi har varit inne på tidigare med många andra positioner också, att Boys har bra, alltså de har många alternativ, minst 2 som ändå är bra så på varje position. Här finns Robin Hoffs, det finns Linus R. Olsson som spelar mycket förra säsongen, Niklas Nilsson kanske i främsta hand då som en reserv där bakom, men det är såklart viktigt att Boys får igång Erik Persson, för jag vet Erik tog upp i något tidigare avsnitt här med målsnitt och så här med Boys anfallare, och det, jag vet inte riktigt om jag ser till exempel Linus R. Olsson gå in, han var ju Boys bästa målskytt förra säsongen, men har han 12 mål i sig i Superettan? Ja, tveksamt. Robin Hoffs har ju gjort det jättebra på försäsongen och gjort en del mål, men det är också samma sak där tycker jag. Så den som förväntas vara den stora målskytten som också kanske behöver vara det är ju Erik Persson. Och då är det ju viktigt att han får komma igång, att han kan vara frisk och att man kan bygga någon slags kontinuitet runt honom i anfallsspelet. Och ja, så det är ju klart också ett frågetecken. Han har ju potential att bli utropstecken, det har han ju visat tidigare, men det är också några säsonger sedan som det hände faktiskt.
Ja, det finns ju ganska många alternativ för den här positionen, men man har ju inte fått igång någon mer än Robin Hoffsö i år. Och nu har han varit sjuk, så att han har ju varit borta i, han blev sjuk efter Halmstad-matchen, så han har varit borta ett tag. Dålig timing, för han har ju varit den hetaste nummer 9-spelaren så här långt. Och Linus Olsson, om jag kollar på hans säsonger, de tre senaste säsongerna så spelade han 24 seriematcher förra året. 22 seriematcher året innan, 19 matcher division 2 året innan dess. Jag undrar när han gjorde en hel säsong senast. Det är lite småkrämpor här och var. Han har ju sina gubbavador som han har pratat om. Och jag är inne på Sebbes linje att jag ser inte att han gör 12 mål i år igen. Jag tror det, den siffran kommer att bli lägre än så. Och Niklas Nilsen har ju inte flugit under den här försången heller. Och har ju mest spelat ytterforward. Fick ju chansen i sin favoritposition mot Blåvitt. Jag kan ju tycka att man ska väga in vad Niklas Nilsen har varit med om de senaste åren. Att han spelade division 5 ett och ett halvt år innan han ställdes mot de här profilstarka Blåvitt-spelarna. Så det är väl inte så konstigt att han inte gjorde skillnad där. Så att, ja, mycket ansvar vilar på Erik Persson. Och jag tror han vill ha det ansvaret också. Men han har ju inte kunnat visa det på riktigt. För han har ju haft krämpor hela tiden, känns som.
Det verkar vara någon slags sjukdom i det här med att hitta rätt nummer 9. Malmö FF har jätteproblem. Landskrona Boys har jätteproblem. Kanske helt enkelt är en roll man ska stryka i fotbollssystemet.
Fast Malmö FF har väl hittat en guldklimp där, tror du inte det?
Kanske. Ja, men du fattar vad jag menar.
Jo, absolut.
Men kanske skulle börja spela utan nummer 9.
Kanske borde hjälpa.
Lite Spanien i EM 2012.
Och liten falsk, falsk 9.
Sirius gjorde ju det förra året.
Mm. Men det är inte riktigt bollspelodi och ändra på ett spelsystem som de har nitat fast med både häftklämmor och lim och de tjockaste spikarna.
Ja, alltså, så som jag ser det så behövs Erik Persson-typen som har de här, eller som ska ha de här målen i sig och är tuff i och omkring straffområdet och är den där nummer 9-typen. Alltså Boy spelar ju med alltså ett 4-3-3 och de tre där fram, alltså ytterforwardsen, de bidrar ju inte med någon bredd, de är ju nästan nummer 9 de också. Så på så sätt hade man ju kunnat spela med någon mer falsk 9-typ kanske. Men jag tror i Superettan att ja, men det här behövs. Du behöver en elak jävel där framme som har 10 mål i sig och kan stoppa in de enkla målen.
Men just den beskrivningen, Erik, som du säger nu, den där elaka...
Nu kommer du säga Robin Hofsö.
Exakt. Yeah. Och som också har gjort några mål. Jag har inte pratat så mycket om honom det här avsnittet. Kan inte han ta den rollen då?
Jo, alltså... Som jag sagt tidigare, jag ser ju andra egenskaper som ligger före. Alltså jag ser inte Robin Hofse som en utpräglad målskytt så. Men han har gjort jättebra under försäsongen. Sen tycker jag också om man detaljstuderar Akropolis-matchen lite mer. Vad brände han? 6-7, kanske 8 avslut. Och då är jag liksom ute efter hur bränner man dem? Är det de där små marginalerna eller är det att man sätter bollen i maghöjd på målvakten istället för att man söker bort eller främre nätmaskan. Och där var ju några avslut som var långt ifrån att gå i mål om man säger så. Så att han behöver jobba på det. Men han är ju en joker absolut. Och det kanske blir så att han startar flest matcher i den positionen för Boys i år. Han har ju faktiskt varit bäst så här långt. Men man värvade Erik Persson med en anledning. Man gick inte in i den dragkampen med Trelleborgs FF för att sätta Erik Persson på bänken, utan man gick stenhårt för att få in en slagkraftig nummer 9 som kan bära det här laget och som står längst fram i den kön primärt sett, initialt sett. Sen kan ju saker och ting ändras under säsongens gång.
Så det är egentligen bara en fråga om tid och att han faktiskt håller sig hel, så kommer han att ha den här rollen och lyckas med den.
Jag säger inte att han kommer lyckas. Men tanken är ju det. Det finns ju en tydlig tanke. Det finns tydliga signaler när man ändå plockar en spelare från en betydligt högre hylla än vad man har gjort tidigare. Man kan jämföra Jonathan Asp. Det är Jonathan Asp och Erik Persson som har plockats från en liten högre hylla de senaste 2 åren. Och man plockar inte dem för att se dem som reserver liksom, direkt. Erik Persson ska vara en spetsvärvning. Det är därför han är värvad. Sen om han blir det eller inte, det får vi se.
Om det inte funkar, om han inte håller, om han alltså rent fysiskt då, utan det blir in och ut då, och aldrig någon kontinuitet, ska man fortsätta med sitt system då, eller ska man tänka på ett annat sätt?
Alltså, ja, man har ju präntat in det här systemet som är väldigt väloljat nu, och jag tycker det funkar mot många allsvenska motstånd också, även om vissa resultat har blivit dåliga. Men ja, alltså min känsla kring Billy Magnusson och Max Mölder som är arkitekterna bakom detta, det är att de vet precis vad de gör, de tror på detta, de är väldigt fotbollskompetenta och spelar en fotboll som jag tror att åskådarna kommer att må bra av, för det kommer att vara underhållande, och jag tror att spelarna kommer att må bra av det, de utvecklas, och det är det här, det kan ju lite slentrianmässigt uttryck, men rolig fotboll.
Men det här leder mig ju in på nästa tema, just finns en plan B, om det nu inte funkar, om det nu är så att det blir förluster, några kryss, man står där efter 5, 6, 7 omgångar med bara ett par insamlade poäng. Ska man då enträget hålla fast vid plan A? Eller ska man gå över till plan B? Och vad är då plan B i så fall? För poängen måste ju in. Nu är vi ju inte där. Det är ju föregå händelsernas skeenden, om man säger. På det sättet. Men ändå, man kanske måste
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.
Flera med en plan B utifall att.
Ja, men så känner jag också. Det finns en rätt så stor skillnad i hur BoIS behöver ta sig an den här säsongen jämfört med förra. BoIS gick in som favorit i ettan i fjol och var ju det spelförande laget, framförallt så i de flesta matcherna, och många motståndare backade hem, hade väldigt stor respekt för dem och så här. Billy Magnusson har varit inne på det här också tidigare i intervjuer, att nu är det en annan typ av motstånd, nu kanske inte BoIS kan förvänta sig att vara lika så spelförande i varje match som de var då. Det krävs också 110% kanske snarare än i vissa matcher där det kanske bara har krävts 80-90%, så måste de komma över en tröskel där de faktiskt hela tiden utmanar sig själva, och i vissa matcher kanske behöver göra personbästa, som Janne Andersson är väldigt glad för att använda det uttrycket när Sverige möter världsklassmotstånd. Men lite samma sak där, att BoIS behöver kunna hantera kanske olika typer av matchbilder på ett annat sätt än vad de har varit vana vid tidigare. Och då är det såklart en berättigad fråga. Vad finns det för alternativ? Hur ser BoIS plan B ut? Liksom?
Jag har också funderat på detta. Och jag hoppas och tror att man har en plan B. För den kan mycket väl behövas. Och om man inte har tänkt på det innan, så tror jag ändå man har börjat tänka på det nu. Att det kommer naturligt när man ändå åkt på några smällar. Även om man kanske hade räknat med dem, vilket har varit ett allsvenskt motstånd. Men en plan B måste såklart finnas. Men en plan B i mitt huvud behöver inte betyda att man ska gå över till 4-4-2. Eller att gå ifrån sina principer. För då tappar man ju allt man har byggt upp under 2 års tid. Och man har tagit in de här nyförvärven under vintern av en anledning. För att de passar perfekt in i mallen. Eller man tror att de passar perfekt in i mallen. Däremot kan man vrida på saker. Och det har man ju gjort. Alltså mot IFK Göteborg testar man ett nytt pressspel exempelvis. Som inte alls funkade. Men man vrider ju på saker. ibland ser kan mittfältstrean ser lite olika ut. Det har vi pratat om kring HIF också, väl att de har ibland kört en tydlig sittande och två framför ibland. Ja, det har varit lite olika vinklar på den trean. Och det jobbar ju Willy Magnusson och Max Mölder med mycket. De rättar sig inte efter motståndarna i för hög utsträckning, utan man ska alltid våga spela sitt spel. Men när man går in i scoutingprocessen inför om man ska möta Akropolis eller Västerås eller Norrby, så skiljer ju matchplanen sig lite åt kanske. Och där kan man ju vrida på saker. Sen kanske vissa kommer vilja ha liksom, ja, men, kör lite längre bollar på Erik Persson eller Robin Hofsö då. Kör lite mer inlägg och så. Det kan man också göra på olika sätt. Man kan köra inlägg, tidiga inlägg från ytterback, liksom låga. Man kan köra cutbacks och så vidare. Man behöver inte bara sjunga upp den i luften. Och där tror jag att man kan hitta olika variabler för att lösa upp det. Så om man löser upp knutarna vet jag inte. Men jag tror det är så man kommer jobba med en potentiell plan B, snarare än att kasta om kullant. Det är väldigt svårt att se framför mig. Är du med vad jag menar, Hjelm?
Cutbacks?
Okej, ja. Nu skulle vi haft papper och penna här. Så att
du får tänka på
det har gjort sig bra i tv. Men,
du får tänka att jag och andra kanske inte är bekväma med alla fotbollsuttryck.
Jag ber om ursäkt, det bara kom instinktivt. Men själva essensen av det jag sa är du väl ändå med på, Hjelm? Eller du behöver inte hålla med mig, men det framgick vad jag menade, eller?
Ja då. Visst gjorde det. Men nu har väl Landskrona Boys ändå visat på försäsongen att man håller på superettan nivå. Man har ju vunnit mot Akropolis.
Alltså,
i svenska cupen borta.
Det är också en intressant sak i sammanhanget att man har ju mött väldigt många allsvenska lag, och det är ju bra ur ett synsätt att man får möta kvalitativt motstånd. Man testar verkligen sina vingar och ser vad man går för. Samtidigt har man också mött tre lag från ettan och bara ett då i form av Akropolis från superettan. Man har genrepet mot Örgryte också, men så av alla de här träningsmatcherna man kommer att ha spelat innan superettan-premiären, så är det bara två seriekonkurrenter man har mött. Och då det gör det också lite svårt att placera in var står sig Boys i en superettan-kontext. Ja, att de förlorar med 4-0 mot Göteborg, det kan ju vilket superettan-lag som helst göra. Och likadant med att man kan slå Kalmar i en träningsmatch i februari med 2-0, kan ju också många lag göra. Så lite svårt att egentligen veta exakt hur Boys står sig i konkurrens med de övriga lagen. Såklart positivt då att man vann den enda matchen hittills mot en seriekonkurrent. Men ja, det är också ett litet frågetecken skulle jag vilja säga.
Ja, och ni var inne på bollinnehav tidigare. Jag har fått någon siffra till mig att Boys snittade 64% i bollinnehav i ettan förra året. Jag svär inte på att det är korrekt, men någonstans där. Det låter ju realistiskt med tanke på hur det har sett ut. Och då är ju frågan då, ja, men kan de omvandla possession till målchanser? De behöver bli bättre på omställningsspelet. Vi berömde omställningsspelet för 1-2 månader sedan, någonting sånt, när man spelar mot Kalmar. Och det är ju den här höga risken i spelet som de spelar med och som man undrar då om de mäktar med den. Men man har ju ändå sett tendenser i vissa av de här matcherna ändå mot allsens motstånd att det ändå har funkat. Framförallt Halmstad-matchen, tycker jag. Men det är en intressant spaning av Sebbe, absolut, att man har ju faktiskt bara, när man går in i premiären, bara två matcher mot seriekonkurrenter.
Nu vill jag gå in och tycka här. Det är ju egentligen inte min roll som programledare, men jag vill ändå trycka på att trycka. Nej, men får jag ta en åsikt här?
Ja, kör.
Jag skulle säga så här angående spelprogrammet på försäsongen. Det är inte 100%, Men låt säga att det är 90% utifrån mitt sätt att se på det. Det må vara hänt att man möter Torn tidigt på försäsongen. Och där fick de ju upp ett bra självförtroende med stor seger och tennissiffror och allt vad det heter. Men sen skulle man ju såklart ha fimpat Lund. Man skulle ju fimpa Österlen. De två matcherna kunde man ju skrota och haft superrättande motstånd. Nu har ju inte jag varit med i planeringen. Det kanske helt enkelt inte gick att få de motstånden på de tidpunkterna. Och då finns det förklaring där. Men när jag inte har den kunskapen utan bara tittar på motståndet, så tycker jag att det är två matcher man inte skulle haft. Det skulle man ha bytt ut mot superrättande motstånd. I övrigt tycker jag det är klockrent. Jag är ingen vän av att spela bleka träningsmatcher mot sämre lag. Det ska vara bättre. Man ska testas, man ska prövas, man ska få se vilka brister man har och försöka rätta till dem. Man ska helt enkelt få de tuffa utmaningarna på försäsongen. Att hålla på och lalla runt mot sämre lag och vinna för att boosta ett självförtroende. Och ännu värre, om man nu inte skulle prestera mot sämre lag, då är det ju att komma in till en seriepremiär med stukat självförtroende och tunga ok på axlarna. Så i stort tycker det är jättebra med allsvenska motstånd. Så jag ger Mölder och Magnusson, ska vi säga, 8 av 10 för försäsongsplaneringen.
Får jag komma med någon lite motfråga här då?
Nej, jag tycker vi stannar där och så går vi vidare.
Jag säger inte att jag inte håller med dig. Jag vill bara bolla lite. I de här matcherna mot allsvenskt motstånd har man ju fått, precis som du säger, man har ju fått utmanas på ett helt annat sätt än vad man har gjort de två senaste åren. Och det handlar ju mycket om försvarsspel och sådana detaljer som man har inte utsett för samma hot tidigare. Det är jättebra, men vill man inte få in någon match då där man kanske är mer bollförande, där man kanske får det lite mer likt som man har haft det tidigare och som man även kommer få i vissa superettan-matcher. Och vill man inte ha den där Lunds BK-matchen när man kan kolla på Luka Petrovic i en timme och Emil Jönsson och Pasi Prudens får speltid? Det är ju spelare som inte har fått testa sig i de där matcherna mot allsvensk motstånd.
Alltså, så kan man ju tänka om man går efter devisen alla ska få vara med. Men det är ju faktiskt ingen social verksamhet på elitnivå. Jag menar att tränare på den här nivån måste veta vilka spelare som är längst fram i kön och vilka spelare som är längst bak i kön. Det handlar ju inte om att nu ska alla få en massa speltid, utan nej, jag menar att det är inte meningsfullt på den tiden på försäsongen. 16 mars, 3 veckor, eller vad blir det? 3,5 vecka innan en seriepremiär, att ge speltid till alla spelare. Nej, jag köper faktiskt inte det resonemanget.
Men som Andreas Morbäck då, nu gjorde han en bra U21-match mot Mjällby. Han har ju haft det lite kämpigt under försäsongen. Nu har han kanske kommit ännu närmare Viktor Wihlstrand och Johan Rapp och kanske känner att shit, jag är mycket närmare startelvaplats i Superettan-premiären den 10 april. Han har ju kanske mått bra av det. Och man har ju ändå gett Luka Petrovic, Emil Jönsson avlagskontrakt för att man tror på dem. Det har man ju inte gjort för att man är snälla. Då vill man kanske se dem i någon match också, inte bara i U21-matchen under säsongens gång. Och konkurrensen kan ju ändras. Jag menar, Pasi Prudens har kanske en magisk månad här. Då kanske han startar mot något lag här i maj. Och då vill man väl ha sett honom på försäsongen också.
Men det där ska ju vägas mot att de som förväntas faktiskt vara med från start bygger upp sitt självförtroende, kommer in i systemet, kommer in med varandra i saker och ting. Jag har lite svårt för det där att lufta så mycket spelare för långt in på försäsongen. Och om vi tar Andreas Murbeck kontra Luka Petrovic, som har ju två helt olika ingångsvärden i truppen. Murbeck är värvad för att komma in och vara en startspelare egentligen. Om han då inte har hittat rätt under de chanser han har fått, ja, men då får han jobba sig upp till den positionen under säsongen och ta chansen när någon av de andra blir skadade, eller om Filip Andersson inte kommer tillbaka, eller om någon är avstängd.
Men jobbar man sig inte upp via matcherna då?
Ja, fast inte på en försäsong på det sättet. Ja, det kan man göra, men jag tycker inte det. Om man ska väga de olika fördelarna mot varandra, så tycker jag att det resonemang jag har haft, alltså det väger tyngre om jag skulle ha varit en tränare än att eventuellt få någon spelare som kan ha en oväntat bra månad innan premiären kommer. Så tänker jag.
Ja, men alltså jag håller egentligen med dig, Hjelm, alltså. Det gör jag. Men jag menar att man har väl hittat en bra kombination här när man ändå fick in Lunds BK. Man fick in en U21-match här mot Mjällby under den här intensiva matchperioden. Och nu har man Österlen och så. Alltså, är det inte bara
men,
en ganska bra
men,
nivå?
Eller? Petrovic och de du nämnde, Murbeck, de hade väl kunnat utifrån ditt resonemang lika gärna fått speltid mot, låt säga, Gais. Eller HIF. Eller whatever. Måste det vara ett lag från Division 1 för att de ska få testas på försäsongen då? Okej, om man ska gå din väg och köpa ditt resonemang, så tycker jag fortfarande att man skulle haft ett bättre motstånd än Lund.
Ja, jo. Men då ska man hitta en tisdagsmatch. En mitt i veckan match.
Precis. Och det är det jag säger från början.
Då kan man inte ta GIF Sundsvall i alla fall. Men ja, då får det ju vara Gais eller Trelleborg eller Öster kanske. Ja, jo. Ja, det hade kanske gått. Jag har inte ringt Gais och Öster och dem och frågat hur de har tänkt. De har kanske nobbat boys, det vet vi inte.
Nej, vi vet ju ingenting. Jag bara egentligen tänker psykologiskt utifrån från hur jag skulle ha resonerat som spelare. Jag, oavsett sport, så har jag inte varit vän av att traska runt på försäsongsmatcher som bara ska vara för att ja, nu ska vi få upp självförtroendet och få ha lite mer boll. Nej, ta tjuren vid hornen. Gör det svårt från början. Och sen kör vi.
Jag har suttit här och tagit in allt ni har sagt. Och ni har ju poänger båda två. Men det jag framförallt tänker på. Alltså jag håller med i det Erik säger. Att det är viktigt för vissa spelare att kunna få chansen att visa upp sig. Och kanske inte då göra det mot ett allsvenskt lag. Men sen har du en poäng där, Hjelm, att det kan man ju lika bra göra mot ett superettanlag. För jag tänker, kan man inte då Luka Petrovic, Emil Jönsson som ju i utgångsläget lär väl spela med IFK Malmö. Men en sån som Pasi Pruden som finns bakom i kön på mittfältet. Men som mycket väl kan komma och göra inhopp i superettan. Då måste ju han också kunna få speltid mot den typen av motstånd. För att kunna spela. Så, men det jag känner är att Division 1 eller ettanlag bra att få ställas mot för att få igång vissa spelare. Kanske har man haft lite för många matcher mot allsvenskt motstånd. Man hade kunnat byta ut en eller två av de matcherna mot superettan motstånd istället.
Jag ska ju inte säga att jag har rätt och ni har fel. Absolut inte. På den besserwissernivån är jag inte. Men jag tänker fortfarande att du nämnde ju Pasi Prudens också. Jag menar, det är inte så att han är helt okänd för Billy och Max. Han har ju varit i Boys i fjol också. De vet ju vad han går för. Behöver han visa sig mer än vad han redan har gjort på försäsongen och under träningar? Ja, säger du.
Ja. För alltså Pasi Prudens var under isen i början av försäsongen. Han var inte bra. Och då tror jag att alltså i första skedet eller kanske mittenskedet av den här försäsongen så vet jag inte ens om man hade gett Pasi Prudens liksom en hel match mot ett superettan motstånd för att han var inte riktigt där. Att han kanske behövde ett lite sämre motstånd och eventuellt komma igång. Och nu tycker jag han har blivit bättre och stegrat och så. Men så jag kan ändå. Ja, och sen hade man mött superettan-motstånd och så hade man velat ge speltid mot för liksom de här Pasi Prudens och kanske Emil Jönsson och Luka Petrovic. Säg att man skulle ha haft samma startelva som man hade mot Lund och så hade man kanske förlorat. Då hade väl du Hjelm sagt att detta var inte bra för säsongen för nu åkte man på 3-0 mot Gais och nu blir det psykologiskt jobbigt när man möter dem i serien.
Där har du en poäng. Där har du en poäng. Jag skulle just precis säga här att, och nu kommer jag vända mig starkt emot dig, säger bara att det är för många allsvenska motstånd. Jag säger så här, man skulle ha haft en motståndare till i Superettan, bytt bort ett Lund, säger vi, och sen tar man bort Österlen till ett allsvenskt motstånd till Sebbe. För att det finns en annan aspekt med att möta motståndare i den egna serien. Det är att man också låter motståndarna få känna på hur är boys i serien. Det finns en anledning att inte möta superettan motstånd. Men det är bra ur aspekten att ändå känna på den rätta nivån. Så låt säga två superettan matcher. Alltså motstånd mot superettan lag, inte superettan matcher.
Men då är det ju helt rätt ju. För det kommer de ju ha.
Ja, men precis. Då är det de här tre division 1 lagen. Det skulle ha varit två allsvenska matcher till där istället.
Okej, och bara ett division 1 lag. Du vill ha tennissiffrosegen mot Torn i Tavari.
Ja, just det. Nej, men precis. Nej, det blir ju två med Örgryte.
Ja, men det är det jag menar. Det är ju två superettan motstånd. Ja. Akropolis och Örgryte. Det vill du ha. Då ligger vi kvar.
Det är lagom. Det räcker.
Ja, och sen bort med Österlen och Lunds BK och ersätta dem med allsvensk motstånd.
Ja, då hade det varit lite klockrent för säsongsschema, enligt mitt sätt att se det.
Jag älskar att vi har superduper analyserat ett försäsongsschema. det är inte alla poddar som gör det.
Ja, men hur många gånger har man inte sett lag som har matchat mot för bleka motstånd på försäsongen och sen haft en kass seriesäsong? Jag skulle kunna kasta ur mig lag, men det tänker jag inte göra här, utan ja, det finns exempel på det, helt enkelt. Det finns säkert exempel som motsäger min teori också, men de har jag ingen koll på.
Det är bra. Ja, nej, jag stannar vid att jag tycker det har varit bra att möta många allsvenska motstånd, så där är vi överens. Sen tycker jag att det var bra att få in Lunds BK en tisdag eller vad det var. Och sen är det kanske, ska man ha Österlen två veckor innan seriepremiären? Ja. Nej. Jag köper det. Tror jag.
Sebbe, du ville ha fler division 1 motstånd. Bort med allsvenska motstånd. Och
nej, inga division 1 motstånd. Superettan. Men så här, där finns ju också...
Du vill att de spelar halva superettan under försäsongen. Hur ska det se ut,
Sebbe?
Ska de åka upp till Sundsvall en tisdag och spela där?
Då kan man ju gå.
Kör man Jönköping på vägen hem?
Kan man starta säsongen tidigare och gå på och ha längre sommar? Men sen finns det också en viss grej. Hjelm har ju en bra poäng där också. Med
nej, det har väl jag också.
Ja, men det som Hjelm sa att det kan lite... att det kan bli så att man, om man möter superettan motstånd, att man kanske då öppnar upp sig mer och så att de får en tydligare bild av vad man vill och så här i sitt spel. Samtidigt kan det också, vi vet ju att en försäsong är en försäsong. Prestationer kan pendla upp och ner. Det kan också kanske ge någon slags falsk trygghet, så att man går in och vinner tre matcher mot superettan motstånd, så kanske man tänker, oj shit, vi är skitbra i den här serien, men sen så ser det helt annorlunda ut och lagen har helt andra laguppställningar när man väl möts. Nu förstår jag att jag pratar emot mig själv på den här punkten, men det är två olika sätt att se det på, skulle jag säga.
Men man kan väl runda av det här med och sammanfatta det med att det är tur att inte vi tre tillsammans sätter ihop ett spelschema för ett lag, för det hade inte gått.
Det hade blivit svårt.
Jag har bara en känsla av att Billy Magnusson och Max Mölder har inte haft en så här lång diskussion. De har varit överens direkt. Så känns det. Tror du inte det?
Det kan inte vara ler och långhalm i allt. Det är inte säkert. Det kan ha varit diskussion. Ska vi ha så många allsvenska lag? Ska vi möta Österlen?
Det är klart det har varit en diskussion. Men de har inte haft en Mattias Hjelm i sin diskussion i alla fall.
Nej, det har de inte. Men det blev en långt snack om spelprogrammet. Jag hoppas ni som har följt oss och lyssnat på det ändå fått ut någonting av det när vi har delgett våra tankar om vad som kan tänkas, jag säger så, kan tänkas vara vettigt. Har vi plöjt igenom allt här nu? Vi missar ingenting. Ni sitter inte här och trycker på någonting. Så bara, ja, men kom igen nu, skulle vi inte prata om det här? Skulle inte jag få tycka till om det här?
Jag hade bara velat nämna, för vi lyfte upp då två frågetecken som kan bli utropstecken eller förbli frågetecken.
Så nu vill du säga att du har två utropstecken som kan bli frågetecken?
Ja. Nej, Jag vill bara, vi får inte gå in jättemycket på det. Det kan vi göra något annat avsnitt. Men det kan vara någon som tänker på den här sittande mittfältspositionen. Är det Måns Ekvall? Är det Zuma Almadjed? Eller är det någon annan som ska spela där? Då vill jag bara säga för protokollets skull här idag att jag tror att Zuma Almadjed faktiskt ligger före där. Jag tycker han har varit bra under försäsongen. Det är en spelare som jag nämnt tidigare avsnitt att det finns en osäkerhet kring. Han har inte varit på den här nivån. Inledde försäsongen lite skadad. Sen har han visat sig vara en 90-minuters spelare och gjort ganska bra och är väldigt viktig med sin bolltrygghet. Och Måns Ekvall står ju då för något annat. Jag har varit inne tidigare på att Måns Ekvall kommer bli viktig i Superettan när man inte har lika mycket boll. Men Zuma Almadjed har visat för mig under försäsongen att han kan också vinna boll faktiskt. Så att det är en konkurrenssituation som har blivit mycket mer spännande än vad jag trodde att den skulle bli så här tidigt.
Men det där kan du inte få säga oemotsagt. Alltså, de har ju ändå mött många allsvenska lag där de inte har varit bollförande. Där ditt resonemang då skulle ha talat för Måns Ekvall. Har Måns Ekvall inte varit så bra som du hade förväntat dig då under försäsongen? När du samtidigt pushar fram Zuma Almadjed här?
Nej, snarare så att dels missade Måns Ekvall någon match här nu för inte jättelänge sedan. Han var lite sjuk och så. Men det är framförallt det jag hänger upp mig på i detta, det är att Zuma Almadjed har tagit 1-2 och kan till och med 3 steg och faktiskt överraskat mig lite, även om jag alltid har trott på honom. Ända sedan jag såg honom i Högaborg för några år sedan så har jag trott att han kommer att spela elitfotboll någon gång. Så det är inte att jag pratar ner honom, men jag trodde kanske att det skulle ta lite längre tid för honom att komma igång under den här försäsongen. Men jag tycker han har varit bra.
Där är vi i mål med veckans avsnitt av Landskrona.
Sebbe vill säga något.
Jag tycker att vi ska förmedla till våra lyssnare att den här träningsmatchen mot Österlen på lördag sänds för alla som har premiumabonnemang på hd.se. Viktig info tycker jag.
Jäklar vad du säljer in matchen mot Agim Soppis Österlen dessutom.
Som det verkar vara lite små rörigt i. Men det är en annan historia. Då ska vi också säga det. Jag är på väg att säga det innan Sebbe kommer in med den här viktiga informationen. Att vi är i mål med veckans avsnitt av Landskrona Boys-podden. Och från och med nu väl är det väl dags att också vi tar ett kliv upp på stegen. Och tittar ner och bevakar Landskrona Boys ännu lite oftare. Är det inte så?
Jo, vi har ju en ambition att vi ska komma ut med den här Landskrona Boys-podden en gång i veckan.
Vilket betyder att vi då är tillbaka redan om en vecka.
Ja, det är ju, hoppas inte vi lovar något här nu, men det är ju absolut vår ambition. Sen vissa veckor är svårare än andra. Vi har ju också ett schema att utgå från och det är inte så att vi jobbar 24-7 och samtidigt och så. Men vi ska väl kunna lägga det pusslet.
Det är i alla fall vad vi siktar på. Och vi hoppas att ni som lyssnar på oss vill fortsätta vara med oss när det blir ännu mer kontinuerligt och med tätare vadå? Helt enkelt
tätare med viktiga matcher eller?
Nej, tätare mellan avsnitten.
Ja, du menar så.
Ja. Ibland hittar jag bara inte orden. Då får man göra
jag
det
vet enkelt. Hur det är.
Ja. Tack för den här veckan och njut av den sol som vi faktiskt har den här dagen i alla fall. Hej så länge!
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.